Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola Elnestam och jag sitter här med Tobias. Hallöjsen!
Hallöjsen!
Jag har tänkt säga hallöjsen i typ 8 avsnitt men inte kommit ihåg det. Jag är så nöjd nu. Hur är läget?
Jo, det är fint. Ja. Faktiskt. Själv då?
Ja, det är under kontroll tycker jag.
Det växer och frodas.
Ja, det är skottdagen idag.
Mm-hmm. Vad betyder det? Att man bara får lyssna på det här avsnittet var fjärde år?
Ja, det betyder att kvinnor får fria till män.
Är det så?
Mm.
Okej, okay. Har du blivit friad till idag?
Ja, och min fru. Fast vi är redan gifta. Så att... okay. Men jag sa ja ändå. Det skulle bli så dålig stämning annars. Tror jag.
Hon vill ha en till diamantring, eller hur?
Nej, det tror jag inte. Så mycket diamantringar orkar hon inte bära. Nej. Vi ska ju... jag tror att vi pratade lite grann om det här, vad vi ska prata om idag, förra avsnittet.
Gjorde vi det? Kanske vi gjorde.
Jag tror det.
Vi har i alla fall pratat om det tidigare. Men...
mm. Vi ska prata om slöseri och... ett verktyg för att hitta slöseri i en mjukvaruutvecklingsprocess.
Just det.
Nämligen en value stream map eller en värdeströmsanalys.
Värdeströmskarta borde det väl heta?
Ja, det heter det. Man gör analysen och så ritar man in karta.
Ja.
Ja, så är det.
Eller en graf kanske.
Mm. Det kommer bli mycket flaxande med armarna här känner jag. När jag försöker illustrera i luften förgäves.
Du får ha någon så här ljudeffekter för så här värde, slöseri.
Ja, ska se vad jag kan hitta. Men innan det så ska vi ha en liten senare, en liten later och en inzoomning.
Just det.
Tycker vi kastar oss över senare nu på en gång här.
Mm.
Vill du köra först eller ska jag göra först?
Jag kan köra först.
Mm.
Jag tänkte bara säga att jag är medlem i Mensa.
Mm-hmm. Ja, det visste jag faktiskt, men det visste inte våra lyssnare.
Nej.
Vad är Mensa då?
Ja, det vet väl de flesta, eller?
Det är för alla som har ett IQ över en viss nivå, är det inte så?
Ja, alla som har klarat Mensas test.
Jaha, okej. Okay. Är det en webbtest numera?
Nej, det tror jag inte. Utan det är så här officiella provtillfällen som man måste gå på.
Mm. Så om jag vill bli medlem i Mensa, kan jag skicka dig då?
Nej, det är väl just klar. Det som gör att de är liksom så här, att man måste legitimera sig och så där.
Ja.
Nej, jag gjorde det där mest som en kul grej. När jag var yngre så undrade jag alltid. Man gjorde ju såna där IQ-test i diverse tidningar och sånt där. Så här figurer och sånt där som man skulle vända på och så. Tyckte jag att det är jag ganska bra på.
Mm.
Så då undrade jag alltid, hade det varit kul att testa om man hade möjlighet att komma in i Mensa.
Mm.
Och det hade man ju, och då fick jag ju gå med då. Bara för...
är man livstidsmedlem då, eller?
Nej, du får betala en avgift per år.
Men du behöver inte skriva om testet, menar jag?
Nej. Det behöver du inte göra.
Ja, det är bra. Tänk om man blir lite mer korkad med åren.
Mm.
Ja, min later är lite mer banal, känner jag helt plötsligt. Jag spelar en del innebandy.
Mm.
Och jag har en liten manöver som jag kan göra. Och det kallas för en sorrofint.
Mm.
Den har jag lärt mig nu, bemästrat.
Mm. Så den använder du hela tiden?
Den är faktiskt väldigt svår att göra i full fart mot om det är match på riktigt så att säga. Mm. Spelar man liksom lite på skoj med några, då är det lite lättare. Men om man spelar full fart, liksom jag spelar ju i veteranserien.
Just det.
Och där smäller det på ordentligt, får man akta sig.
Men sorrofint, är det som så här, trantekniken, att no can defense?
Lite så faktiskt, för den är så oerhört svår att upptäcka, speciellt om man inte vet att en person kan göra den. Ja, då blir man ju tvärställd faktiskt.
Jag kommer ihåg när vi spelade innebandy när vi var på Saab i två. Du gjorde alltid den där, du liksom fintade och sträckte dig runt målburen liksom, och la in den på andra sidan. Runt.
Ja, det är den. Det är sorofinten.
Ja, för nej.
Nej.
Det var inte en sorofint du gjorde då.
Nej, kanske inte var.
Du liksom drog den bakom målet på något konstigt vis.
Ja, okay. Ja, det kanske var liksom ett embryo till den.
Ja, jag tror det. Fast den där kunde man ju lära sig efter ett tag. Så visste man att okej, nu kommer han här. Då ska jag gå till den här sidan av målburen. Fast då sket du bara i att göra den finten och la den ner rakt in istället. Men...
ja. Jaha, ska vi ta en inzoomning på det där?
Det tycker jag.
Jag ville ju zooma in idag på working agreements heter det på
engelska. Har du någon bra översättning? Allestädes närvarande. Nej.
En överenskommelse, gruppöverenskommelse, jag vet inte.
Arbetsöverenskommelse.
Ja. Nej, men det är...
Var kommer det ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Jag kom i kontakt med det via... Jag vet faktiskt inte heller vad jag kom i kontakt med det via.
Jo, var inte det en del av XP också på något vis, eller? Eller har jag fått det om bakfoten?
Ja, det tror jag inte att det var.
Okej.
Okay. Ja, det spelar ingen större roll var det kommer ifrån. Men jag har märkt att när i början av liksom en grupps bildande så kan det vara lite svårt att komma överens om saker och hitta de här protokollen för hur gruppmedlemmarna ska förhålla sig till varandra och umgås och jobba tillsammans helt enkelt.
Under forming och storming-fasen, eller?
Ja, precis. Ja, exakt så. Innan det har satt sig. Och då kan det vara bra att ha några sådana här överenskommelser som gör att men vi kan luta oss tillbaks på det här. Och vi kan veta hur vi ska bete oss i vissa liksom skeenden.
Jag känner direkt, ge mig ett exempel.
Ja, men
har du några exempel på en sån överenskommelse?
Ja, en sån överenskommelse skulle kunna vara vi lyssnar först och talar sen. Det vill säga vi låter folk prata till punkt.
Vi pratar inte med mat i mun.
Nej, vi avbryter inte varandra. Vi pratar inte med mat i mun skulle också kunna vara en.
Ja.
Vi kommer i tid till möten. Vi kör alltid testerna och formaterar vår kod innan incheckning.
Just det.
Eller vi har tysta ringsignaler på våra mobiltelefoner.
Just det. Vi lägger krullparentesen i slutet av raden. Inte i början på den nästa.
Nej, precis. Och det viktiga är då att de här working agreements, att det betyder någonting för alla i gruppen. Det måste ju vara någonting som ändrar ditt beteende eller åtminstone guidar ditt beteende.
Just det.
Annars är den helt meningslös. Och är det någon som så att säga bryter mot en sån här överenskommelse, då behöver...
Komma fram linjalen.
Ja, alltså inte den fysiska linjalen, men du behöver påminna folk om att nu bröt du mot det här faktiskt.
Mm.
Och alla ska stödja dem så att säga. Det måste vara någonting som alla är med på. Vilket betyder att vem som helst, när som helst kan liksom bara plocka bort en sån här. Nej, jag skriver inte under på det här längre. Och bara det kan ju liksom få fram en diskussion för all del, men som kanske behövs där och då. Och min erfarenhet är att det ska inte vara så många heller. Det kanske ska vara en handfull, någonstans mellan, eller två handfulla, typ 5-10 stycken. Annars blir det bara för mycket.
Och det är alltså det teamet, eller gruppen tillsammans som ska ta fram de här, antar jag.
Ja, visst.
Det ska inte komma en projektledare och med ett dokument och räcka dig handen på dem.
Nej.
Det typ. Här är mina working agreements.
Det här working agreementet. En story ska alltid avslutas inom 2 dagar.
En release ska alltid levereras inom timeline.
Ja.
Innan deadline.
Ja. Nej, inte riktigt så. Utan det här är förhållningssätt och regler för hur en grupp interagerar med varandra oftast. Som sagt, i början av en grupps liv kan det vara värt att ha dem här. Mm. Sen tycker jag att de spelar ut sin roll lite grann.
Men sen blir de väl på något vis inneboende i gruppen på ett annat sätt.
Ja.
Internaliserade.
Jo, precis. Precis.
Mm. Ska vi prata värdeströmmar?
Det tycker jag. Vi kastar oss över dagens ämne. Innan vi börjar prata om en värdeström så tror jag att vi behöver prata om olika slöserier.
Mm.
För att en värdeströmsanalys, den kategoriseras egentligen av två stycken saker. Saker som tillför värde och saker som inte tillför värde.
Just det.
Jag skulle vilja fokusera lite grann på de sju olika slöserierna som finns då i mjukvaruutvecklingsprocesser.
Vem har hittat på de sju?
De har Tom och Mary Poppendick hittat på. Mm. Och de har snott dem ifrån de sju slöserierna från Lean.
Ja, precis. De har gjort någon mjukvaruadaption på Lean, eller hur?
Ja. Så
Lean Software Development.
Mm, som alltså är snott från Lean Manufacturing. Manufacturing, som är Taichi Ono.
Är det Toyota, eller? Som,
ja, det är Toyota.
Som har hittat på hela Lean, eller? Det känns som att nu för tiden så är typ allting lean.
Ja, allt som är bra är lean. Det är jäkligt lean, det är jäkligt agile.
Ja, men så här liksom, till och med min mamma som jobbar inom barnomsorg har ju varit på så här lean-kurser liksom.
Kör de lean barnomsorg?
Ja, barnet kommer in på morgonen och så körs det. Alla har möjlighet att dra i snöret.
Ja, jag håller med.
In i frukostmatsalen.
Så kör vi lite lean breakfast.
Yeah.
Jag tycker att det finns ett larvigt fokus på att få processer lean. Speciellt inom kanske sjukvård.
Mm, det är väldigt stort där. Det
väldigt, väldigt hatat också.
Jaså?
Ja.
Varför då?
Ja, för att det är sånt väldigt fokus på att få bort det här slöseriet.
Ja, just det.
Och då tappar oftast... tappas kunden bort, eller som jag vet inte vad de kallar det, brukaren. Det vill säga patienten. Det är helt ansiktslös. Och så. Men så det går ju att diskutera hur långt man ska ta det.
Mm.
Jag tycker att det här är en ganska value stream maps. Vi kommer se det sen, hoppas jag. Hur det kanske är lite ögonöppnande.
Mm.
Vad som faktiskt tillför värde och vad som faktiskt inte tillför värde.
Precis.
Men de sju slöserierna då i lean, nu drar jag dem rakt upp och ner och sen ska vi säga vad de är motsvarande i mjukvaruutveckling, för de är lite annorlunda.
Mm.
Men i lean så är det inventarier, extra körningar, överproduktion, transporter, väntan, förflyttning och fel eller defekter då.
Just det.
Och översatt till mjukvaruutvecklingsvärlden så är inventarier, det är halvfärdigt arbete.
Mm. Till exempel omergade feature branches och sånt där.
Ja. Otestad kod. Ja, kod som inte är färdigprogrammerad. Alltså den är inte testad, varken funktionen eller koden kanske inte är verifierad så att säga. Mm. Att det gör det den ska. Men eller om det inte är driftsatt heller.
Mm.
Då är det ju, det arbetet är inte färdigt. Det är inte...
Alltså batchar man releaser så har man rätt mycket inventarier ett tag där.
Jajamän, absolut. Nummer två då, extra körningar. Det översätts till återinlärning eller man ska lära om sig saker. Eller återupptäckande eller inlärning.
Mm.
Till exempel... pappersarbete eller dokumentation som ingen har någon nytta av. Eller du behöver lära dig om igen hur du gör en sak.
Mm.
Hur ska jag göra de här stegen igen nu för när jag ska deploya?
Just det.
Eller hur var rutinen nu igen för det här?
Krångliga git-processer.
Ja, jo.
Om man har någon så här skumma branschstrategier och sånt där.
Ja, det skulle absolut. Jag var i något sånt projekt. Nu var det inte git där, utan det var Accurev.
Har du talat om? Vad är det för något?
Nej, det är ett...
Det användes där och ingen annanstans.
Jo, jag hade faktiskt på två ställen och... Det var så hatat så att det där systemet kallas för akneröv.
Ja, det var bra.
Det, ja. Nej, men om du nu ska ha dokumentation och såna här saker, som försök att få den automatiserad på något sätt, eller att du får ut någonting dubbelt av det, så att din dokumentation till exempel kan skapa... Eller så att du utifrån din kod kan skapa dokumentation till exempel.
Just det.
Och ett bra test för att veta om den här dokumentationen faktiskt gör någonting, det är om någon sitter och väntar på den.
Mm.
Och att de faktiskt kommer använda det här.
Just det.
Jag minns en gång när jag satt, jag hade precis, jag kommer inte ihåg hur det var, men jag satt i alla fall och läste lite dokumentation för... Ja, det är helt oklart varför jag gjorde det, men då kom jag till någon sida där och då läser jag där och så står det i den dokumentationen. Ja, det var ju helt fantastiskt att just du har kommit hela vägen hit i den här dokumentationen. Det här trodde jag aldrig att någon skulle läsa någonsin när jag skrev det här. Då fick jag ett gott skratt. Jag tror faktiskt att jag var den första som läste det där.
Ett litet easter egg sådär.
Ja, det var i dokumentationen. Mm.
Visst gjorde våra kollegor för länge sedan massa experiment på det där med att automatgenerera dokumentation.
Mm, jag tror faktiskt att Daniel till och med fick något litet projekt ur händerna som heter Bumblebee.
Just det.
Och det var väl, syftet med det var just att få dokumentation ur körbar kod.
Precis.
Extra funktioner. Eller överproduktioner som det heter i Lean, översätts extra funktioner.
Mm.
Det vill säga funktioner som ingen använder. Och här vill jag passa på att slå hål på en liten myt. Det finns nämligen en källa som de flesta citerar. Och det är från ett tal, eller det är från Jim Johnson i alla fall, från Standish Group, har kommit med lite statistik där han säger att hur ofta används funktioner i ett dataprogram.
Mm.
Och hela tiden 7%, ofta 13%, ibland 16%, sällan 19% och aldrig uppgår till 45%. Och då räknar man ju snabbt ut här då att 64% sällan eller aldrig används funktioner i ett dataprogram.
Det är helt galet ju.
Ja, det gör det. Men det används som slagträ i många diskussioner. För att säga att men behövs den här featuren. Men även om de här siffrorna inte stämmer, vilket de förmodligen inte gör för en produkt, en kommersiell produkt, så vet jag att det alltid finns kod som sällan eller aldrig används.
Ja.
Jag snubblade över en sån funktion, eller vad man ska säga, i det här dataprogrammet som jag sitter och jobbar med på dagarna. Och den hade ju inte använts på flera år. Så jag frågade här, den här, används den? Nej, det där används inte. Nej, men då tar jag bort den. Och det var några som skruvade lite grann på sig. Men det är ju det här att har du väl skrivit någonting så vill du inte ta bort det. För det kanske finns en liten anledning till att det kanske kommer att användas.
Mm.
Men den här koden ligger ju där och tar upp tid och kraft.
Mm. Innefattar det där också saker som liksom, alltså rymdskepp, saker som är överbyggda, som är, eller överdesignade, eller guldpläterade, eller vad man ska säga?
Det skulle jag säga hamnar i den kategorin.
Mm.
Nummer 4.
Transporter var det.
Det är transporter. Översätts till extra funktioner.
Nej, till överlämningar. Nej.
Jag skojar bara. Överlämningar. Det är till exempel, du behöver utbilda någon, lära någon en process.
Mm.
du försöker utbilda den här personen ja, så gott du kan. Men du kommer ju nästan aldrig kunna utbilda den här. Eller all din information kommer aldrig kunna nå den andra personen.
Nej, det finns så mycket information som man inte är medveten om att man har. Först och faktiskt används.
Ja, precis. Det är väl det som kallas för tyst kunskap eller tacit knowledge.
Ja, precis.
Som du bara liksom... Precis, du vet inte om att du har den själv ens en gång. Och den överlämnas bäst när du sitter bredvid någon annan. Men inte ens då så är det 100%. Nej. Du kan inte bara tömma din skalle och sen så hälla in det i någon annans.
Nej.
Så då är det bara att tänka lite grann så här. Om jag lämnar över till dig och du 50% når dig.
Mm.
Så lämnar du över till någon annan. Och 50% av det når någon.
Mm.
Och du är 25% och så vidare.
Mm.
Så efter 5 personer. Då räknar det ut att då är det ungefär 3% som lever kvar.
Mm.
Det är ganska lite.
Mm.
Så vi vill ju minimera antalet överlämningar. Hade inte du en sån här skön överlämningsstory?
Idag menar du?
Jajamän.
Jag kom hem och var svinhungrig. Mm. Så lämnade min fru över en pannkaksmet till mig. Och tyckte jag skulle göra pannkakor av den.
Blev det pannkaka eller?
Det blev pannkaka kan jag säga.
Ja. En metaforisk...
Det höll inte ihop för 5 öre. Jag tror inte ens det var ägg eller mjöl i den där smeten. Och så 3 barn som stod och slet i byxbenen.
Nummer 5. Väntan. Och det översätts med förseningar.
Just det.
Jag tycker ändå väntan är ett ganska bra.
Mm.
Det kan ju de flesta relatera till.
Vad heter det på engelska om det...
Delays, tror jag.
Okej.
Det är typiskt. Vänta på ett beslut. Vänta på en integration från tredje part. Och när man gör sådana saker. Om jag väntar på ett beslut. Ja, antingen så känner jag att... du vad ineffektiv jag är just nu. Jag börjar på någonting nytt.
Mm.
Och då kommer vi komma in på... 6:an som är ett fokusbyte eller task switching, vilket inte heller är bra.
Just det.
Så väntan kan leda till ytterligare slöseri. Du glömmer bort saker, tappar fokus, ja, eller så går du helt klart bara raka spåret på och byter fokus då, som en task switching. Och det är ju förflyttning inom traditionell lean manufacturing.
Mm.
Du behöver förflytta dig eller förflytta någonting. Men i kunskapsarbete så är det mer när du byter task, när du byter någonting och börjar göra någonting annat. Och enligt några studier då som jag läste för något eller 2 år sedan är att när du task-switchar då blir du dummare än när du röker marijuana.
Okej.
Okay. Så mycket
påverkar. Rent vetenskapligt.
Rent vetenskapligt. Jag har inte testat det här.
Disclaimer.
Ja. Men jag vet inte om du själv har testat det här, men det finns en...
Röka marijuana?
Nej, nu tänker jag beskriva en liten test för det här. Men, låt oss säga att du ska på ett papper skriva ner alla bokstäver från A till Ö.
Ja.
Det går ju hyggligt smidigt.
Mm.
Sen ska du också skriva ner 28 tal från 1 till 28.
Mm.
Och sen så efter det så skriver du ner från 1 till 28 med romerska siffror.
Mm.
Och så om du gör de här, först gör du alfabetet, sen skriver du talen och sen de romerska siffrorna. Det går hyggligt bra. Men om du ska switcha mellan de här, så att du ska skriva 1 och sen A och sen stora I då för en romersk etta.
Mm.
Och sen ska du skriva B, 2 och så 2. In för romersk 2.
Mm.
Om du testar det hemma, då ska du se hur svårt det där är.
Mm.
Jag kände hur jag stakade mig när jag bara skulle berätta om hur man ska göra.
Ja, du vände dessutom på ordningen mitt i allt.
Jag sa. Du ser. Men det är ju också så att i vissa sammanhang så behöver du task-switcha.
Mm-hmm. I vilka sammanhang då?
Ja, när du till exempel dyker upp en defekt i produktion. Ett fel i produktion.
Mm.
Och du sitter och håller på med din feature. Vad gör du då?
Mm.
De flesta task-switchar ju då.
Mm.
Det är väldigt få som bara... Nej.
Ni får vänta 2 veckor.
Vänta, ja precis. Vänta här nu. Vi är mitt inne i en sprint.
Trycker på mer ögonskugga.
Ja. Det var lite så faktiskt i en situation för oss när storchefen kommer ner och berättar att de har förvärvat en mindre business och vi behöver göra en gigantisk import i vårt affärssystem.
Mm.
Och då duger det inte att säga att man är i en sprint. Nu kör inte vi Scrum och sprintar. Utan vi har mer... vad ska vi säga, vi skalar en potatis i taget, ett single piece flow.
Mm.
Så att vi, ja det var ju bara så här, okej, när ska det här vara gjort då? Ja, det vore kul om det var klart före sista mars. Okej, satte vi igång och jobbade på det. Och sen så var det klart och sen så switchade vi tillbaks.
Mm.
Han hade blivit vansinnig om vi hade sagt, vi är mitt i en sprint. Vill du göra en abnormal sprint termination?
Ja, vi och så väntar vi på ett beslut.
Precis, det kan du ge på, så han har sagt.
Det kan du hoppa upp och fethaja.
Ja.
Mm.
Så nu tycker jag att nu känner vi till alla typer av...
Nej, det gör vi inte.
Nej, har jag glömt
vi
något?
Vi har bara tagit 6 nu.
Okej, vad har jag glömt då?
Jag har glömt den sista som är fel defekter.
Ja, det har jag glömt.
Och som översatts till defekter.
Mm.
Även i mjukvara.
Mm. Det har vi ägnat ett helt program åt ganska nyligen.
Du säger det.
Mm.
Avsnitt 23. Om felyta kanske.
Ja, precis det. Mm. Kan du alla såna här avsnitt i huvudet? Vilket nummer det är?
Nej.
Du hade lätt kunnat säga absolut. Det är inga konstigheter.
Absolut, absolut.
Nu då? Ska vi prata om hur man kartlägger en värdeström nu?
Mm.
Vad är en värdeström då?
En ström av värde.
Ja.
Det är väl en karta över hur värde flyter genom din process eller vad man ska säga.
Det är liksom tiden från att kunden har ett problem till kundens problem är löst.
Just det.
Mary Tom Poppendick säger from concept to cash.
Ja, men det är ju viktigt att det är kunden man fokuserar på där, eller hur?
Ja, precis. Från början till slut är det så här. Kunden har ett problem, kundens problem är löst. Den tiden är det du ritar, så att säga.
Just det.
I lean manufacturing så är det så att när kunden placerar en order, det vill säga kunden köper en, bestämmer sig för att köpa en bil, en Toyota-bil.
Mm.
Tills kunden sitter i bilen och kör iväg i den.
Mm.
Hur lång tid tar det? Och vad är den processen är slöseri? I våran värld så är det väl oftast så att det kan vara en felrapport som kommer in.
Mm.
Det kan vara ett projekt som beviljas. Det kan vara en feature som ska utvecklas.
Just det. Eller ett podcastavsnitt som ska göras kanske?
Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle värdeströms kartlägga hur just en podcast går till.
Mm.
Innan vi gör det så vill jag egentligen bara säga 3 saker.
Mm.
Det är att när du ska göra det här så ska du välja en process. Du ska inte ta ett enstaka fall, utan du ska ta en kategori av saker, till exempel projekter eller produkter eller en snittfeature.
Okej, okay, inte liksom så här, den här featuren, utan
nej.
Man tänker i bredare termer, man får tänka sig en feature istället, inte en specifik feature.
Ja, precis. Och sen nummer 2, du ska identifiera ägaren till det här behovet.
Mm.
Kunden, det vill säga.
Mm.
Och det är egentligen den personen som ska göra den här värdeströms kartläggningar sen. Och det är väl också så, eller det är så tycker jag, att är det en... klockan startar när projektet är beviljat, och är det en, om man jobbar med en embedded mjukvara, vad heter det, inbäddad mjukvara, säger man det?
Jag tror det.
Ja, då är det ju egentligen när själva huvud, det hårdvaruprojektet drar igång.
Ja.
Inte när mjukvaruprojektet för din embedded drar igång, utan hela stora yttre omkring där då, som du ska börja då startar klockan.
Mm, precis.
Och sen nummer tre, när du ska rita den här kartan, krångla inte till det, utan använd bara papper och penna. Hitta cirka 10 steg. Och det är viktigare att gå från början till slut än att gräva ner sig i detalj i någon del av det hela.
Mm. Så tar det här 10 minuter eller tar det 15?
Mm. Det är inte viktigt. Utan de här 10 stegen är viktigare. Och sen så lägg ungefär 30-60 minuter på det här.
Mm.
Så att, ska vi ta våran podd då?
Mm.
Hur den blir till? Eller ett avsnitt då?
Mm.
Hur brukar det börja?
Oftast så börjar vi väl med att vi kommer på ett ämne.
Mm.
Och det är ju inte så att vi någonsin har behövt brainstorma ämnen, utan de brukar komma lite ganska naturligt.
Ja, att vi har,
eller åtminstone nu när vi har kommit in i det lite, så brukar det vara så att vi pratar om någonting och så inser vi att ja, just det här kommer vi in lite på. Det här borde vi prata mer om.
Mm. Så vi kommer på ett ämne och det lämnar vi liksom. Det kan vi inte säga är liksom värdeadderande, utan vi börjar precis, vi har kommit på ett ämne.
Ja.
Vad händer då?
Ja, ofta brukar det väl ligga och mogna lite, va?
Ja.
Vi har ett litet dokument där vi bara skriver ämnesförslag.
Mm. Ja, där ligger det väl i snitt. Vad ska jag säga? 14 dagar.
Ja, något sånt.
Vad händer sen då?
Ja, sen så skapar du ett manus.
Ja, det brukar vara jag som upprättar ett manus. Nu sitter jag och ritar den här Wärtströmsanalysen då. Så när det ligger i träda, när någonting bara vilar, då ritar jag ett streck, vågrätt streck. Och sen när det tillför värde, då blir det som en liten stapel som går upp där.
Mm.
Så då skriver jag 14 dagar har legat i träda. Och sen blir det en liten stapel, manus, 10 minuter skriver jag där, att vi lägger på det ungefär.
Mm.
Och sen så går stapeln ner så att säga, och sen så ligger det i träda igen, va?
Ja, precis.
Och
vad kan det vara där? Ett par dagar eller något sånt här? Eller?
Ja, 3-4. I snitt 3 dagar tror jag, ungefär.
Mm.
Jag skriver 3 dagar här i alla fall. Och sen, vad gör vi sen då?
Sen förbereder vi oss individuellt.
Just det.
Och det är ju en process som kan pågå under ett par dagar. Men det är ju liksom det värdeadderande arbetet sker ju lite till och från under de dagarna.
Mm. Okej, i sådana fall så då ritar jag en timma här, en liten stapel som går upp här, så blir det som en, okej, vi läser lite eller vi kanske kollar på ett tal på YouTube eller vi ringer och snackar med varandra i telefon kanske.
Mm.
Och sen så kanske ligger lite i träda igen, sen ritar en dag till här, sen så kanske vi snackar lite på Slack med varandra.
Mm.
Och sen så ligger det i träda igen. Så nu ser det ut lite grann som ett, heter det sågtands...
Mm.
Våg.
Mm.
På min lilla lapp som jag ritar på här. Och sen efter det då så kanske vi bestämmer oss för att börja spela in.
Japp.
Ja, och då kör vi oftast ett försnack.
Mm, det ligger väl kanske ett par dagar till där, va? Innan vi faktiskt kommer till inspelningsdag, eller?
Ja, jag skriver att det ligger en dag där också.
Mm.
Okej, och sen så stapeln går upp här och sen så blir det försnack. Det lägger vi en timma på ungefär.
Mm.
Och sen
då vi sätter de sista liksom bitarna så där på plats.
Ja, försnackar lite, ändrar lite i manuset och så vidare.
Mm.
Och sen så direkt följer på det nästan inspelningen då.
Mm. En och en halv timme kanske?
En och en halv timme inspelning ungefär, ja. Och sen så Ja, det inkluderar nersnacket också, som det heter. Eftersnacket.
Ja.
Och sen så ligger det lite grann i träda igen. Mm. Det beror på lite grann på mitt humör, för att det är jag som oftast klipper de här.
Mm.
Och min kalender satt vid snitt 2 dagar så jag ligger.
Mm.
Så då ritar jag 2 dagar och sen så upp med den här igen. 3 timmars klipptid, tror jag ska, ja, något sånt där, lägger på det.
Mm.
Och så jag har lite efterbehandling på det där, filerna, tankar upp filerna, och sen så går det faktiskt ut, det ligger väl en halv dygn ungefär, sen går det ut till pre-release.
Precis. Jag har en liten privat ström till för de väl utvalda som får provlyssna.
Precis, och det tar väl någon timma värdeadderande där då, när de lyssnar igenom avsnittet.
Mm.
Och sen så brukar det väl gå ungefär 12 timmar igen då när det ligger, innan vi får feedback på det där.
Mm.
Och nu brukar vi få feedback, och det tycker vi, det adderar värde.
Mm.
Så det är väl en 30 minuter kanske där då i snitt vi snackar om det där och analyserar det och funderar på om vi ska ändra någonting.
Mm. Det är ytterst sällan vi ändrar någonting, men det är, däremot kan feedbacken ge input till andra kommande avsnitt.
Ja, så vi tycker att det är värdeadderande.
Mm.
Kort och gott. Och sen så ligger lite grann i träda igen. Sen så skriver du show notes och hållpunkter.
Mm. Och
lyssnar igenom avsnittet.
Precis. Uppdatera våran RSS-feed och sånt där.
Mm.
Förbereder den för release.
Och sen ligger det i snitt någonstans. Vad ska vi säga?
Mm, det brukar ske oftast på onsdagen före avsnittet ska ut. Så det ligger väl i 2 dagar till efter det då.
Mm. Okej. Okay. Så det blir några dagar därför och några dagar efter. Så det är ungefär en vecka. Men okej. Då ska jag snabbt räkna ut det här. Vad det här blir. Så, jag får ihop det här. Den värdeaderande tiden som jag lägger ner på en podcast är 9,5 timmar. Och den tiden som det ligger i träda, så att säga, som inte egentligen adderar någon värde, det är 30 dagar. Och det här blir 1,3% effektivitet.
Det var inte så himla effektivt alltså.
Nej, det håller jag med om. Vore det här någonting annat än en podcast, så skulle jag nog börja ställa mig lite allvarliga frågor.
Mm.
Nu finns det ju, om vi tittar på den här, så ser jag direkt vad vi kan kapa tid.
Mm.
Det är från att vi tar tag i ett ämne. Det är 14 dagar där. Det är ganska uppenbart. Och på slutet här, vi skulle kunna langa ut avsnittet direkt när det är färdigklippt egentligen och vår provlyssning har gått igenom.
Mm.
Men vi väljer ju hålla på det, för att vi vill ju egentligen släppa varannan vecka.
Mm. Vi vill batcha våra releaser.
Jo, men vissa saker är ju så att där vill vi styra på en tidpunkt.
Mm.
Det skulle kännas konstigt om vi släppte ett avsnitt och sen så bara, nej, men vi släpper det nästa så fort det är klart. Mm. Och så kommer det 3 avsnitt på 6 dagar och sen så kommer det ingenting på 2 månader.
Mm.
Så det är lite grann så där förväntan och sånt som jag tycker spelar in.
Det är bra att ha en puls.
Det är bra att ha en puls, ja. Ja, om det är ett levande väsen så är det en grundförutsättning, skulle jag säga.
Mm. Om man inte är zombie.
Sant. Det är sant. Okej. Okay. Det där var våran podcast. Ska vi ta någonting som handlar om mjukvaruutveckling?
Mm.
Ska vi ta... Jag tror, vi pratade ju om att vi skulle kunna ta ett support case eller en patch. Och jag tror att vi ska ta en patch.
Mm.
Det är ungefär vad vi hinner med innan vi stänger. Så nu tar jag fram ett nytt papper här. Och gör mig redo. För jag tänkte att vi pratade om att du skulle faktiskt få...
Mappa min värdeström.
Mm,
det teamet som jag sitter i nu då.
Mm. Så, och en patch då? Vad är en patch?
En patch är ju oftast någonting som, det kan ju vara så, vi har ju ett antal testmiljöer, så att det kan ju vara saker som hittas i en testmiljö som föranleder de här patcharna, för det är ju så smidigt gjort så att även om det ligger i testmiljö så måste man bumpa versionsnummer och sånt där.
Okay.
Men vi kan ju för exemplet skull säga att det är någonting som hittas i produktion då.
Okay. Så någonting hittas i produktion.
Och då kommer det oftast in mailledes.
Mm-hmm. Är det någon som har skrivit det här mejlet då, antar jag, eller?
Jajamän.
Okej, hur mycket tid ägnas åt det?
En kvart kanske.
Okej, ja, det är värdaderande, anser jag då. En kvart. Okej, vad händer sen då?
Då läser vi det där mejlet. Det kanske ligger 10 minuter eller något sånt där i inkorgen. Ja, en kvart kan vi säga.
En kvart, jag skriver. Först skriver du mejl 15 minuter och sen så ligger det i inkorg 15. Ja, sen läser ni mejlet.
Ja, och då går ju jag direkt på att börja analysera det här, om det faktiskt är en bugg eller om det
bara är... Det finns ingen liksom ställtid däremellan?
Nej, jag tror i princip inte det.
Nej. Hur lång tid tar den här processen då? Läsa och undersöka?
Ja, kanske en halvtimme.
Mm. Ja. Skriver vi det. Och sen efter det då? Då går du och sätter och jobbar, eller?
Nej, då tar vi beslut om det faktiskt är någonting som ska fixas.
Ah, ja, och det är det.
Det ska bli en patch helt enkelt.
Mm, mm.
Det är beslutet. Sen, ja.
Sen går du och jobbar på det.
Ja, då går jag igång och jobbar på det.
Du behöver liksom inte... Du måste byta
jag branschen. Jag måste ju task-switcha liksom.
Ja.
För jag håller ju förmodligen på med någonting annat.
Ja, precis.
Men patchar har ju alltid prio 1, så att man släpper det.
Men det tar några minuter att task-switcha där.
Ja, det tar nog kanske 10 minuter.
10 minuter. Okej, okay, då ritar vi 10 minuter där. Och sen så kommer nästa puckel, värdaderande antar jag då. Om det inte, är det mer vänt efter det? Nej.
Nej.
Då kör du. Då börjar du att koda, eller?
Mm. Säger, oftast är ju patchar ganska små saker, så att kanske är 2 timmar kodning.
2 timmar.
Och testning.
Mm.
Alltså enhetstestning.
Mm. Och så bygger du en release också och deployar den, eller?
Ja, det kommer väl efter egentligen. Efter det här då.
Mm.
Bygger jag en release och deployar den i våran interna testmiljö då.
Mm. Och kör du någon tester då, eller?
Ja, sen så går jag igång och kör våra automatiska smoke-tester, eller vad man ska säga. Vi har en svit som vi kör med ett testverktyg då.
Just det. Och hur lång tid tar det?
En halvtimme kanske.
Halvtimme. Ja, och sen då? Vad gör du sen?
Om de här smoke-testerna inte visar på någonting.
Mm.
Om jag hittar någonting fel där så måste jag ju tillbaka och koda mer liksom.
Mm.
Men annars så går jag igång med ett mer heltäckande test då. Regressionstester. Just då det. Använder vi ett verktyg från HP som heter Application Lifecycle Management.
Mm.
Där man lägger upp lite så här testcykler och grejer.
Okej, men det gör du på en gång, eller?
Ja, det gör jag på en gång i så fall. Och det tar väl kanske totalt 2 timmar att köra hela det där.
Skriver jag 120 minuter där. Värdaderande, anser jag att det är. Okej, och sen då? Och då när det har gått bra? Gör det oftast, eller?
Ja, det gör det oftast.
Mm.
Lägger upp leverabeln på en separat server för leverans.
Så du liksom, du kör det här HP-testverktyget, testar och deployar i en leveransmiljö?
Leveransytan, ja.
Okej. Och sen då? Vad gör du sen?
Ja, då ligger det väl där säkert en halvtimme kanske.
Mm.
Innan min produktägare då tar hand om det. Nästa steg för honom är ju att börja skriva deployment requests.
Okej, okay. Hur lång tid tar det då?
Ja, väldigt bra fråga. En timme kanske.
Timma, 60 minuter.
För alla testmiljöer liksom. Vi har ju ett antal testmiljöer som den här ska upp i då. Innan den kan komma ut i produktion.
Mm. Vad händer sen då? Är det vänt sen eller?
Ja, det är ju vänt sen för att man deployar väl i testmiljöerna kanske tidigast dagen efter då. Så säg att det ligger typ 12 timmar innan du går upp i testmiljöerna. Och sen så måste du ligga i testmiljöerna och mogna kanske 48 timmar.
Okej.
Okay. Innan det kan komma ut i produktion.
Ja. Och sen då när det har legat och mognat i testmiljön, då deployas det till produktion?
Japp.
Och hur lång tid tar det då?
En timme.
En timme. Och sen är det klart, eller?
Ja.
Då skulle jag väl säga att vi har våra steg här, så att då ska vi se. Ska jag räkna på det här lite grann? Det blir 415 minuter värdeaderande tid och 3028 minuter icke värdeaderande tid.
Mm.
Och det ger oss en effektivitet på 13,7%. Det skulle jag säga är en ganska hygglig effektivitet.
Mm.
Det är mycket effektivare än vårt poddskapande i alla fall.
Ja.
Men jag tittar på den här lilla kartan här. Jag visar upp den för dig också.
Ja.
Du ser ju, jag har inte liksom ritat det här i relation till hur mycket det är, men det finns två klumpar här. Eller en klump faktiskt som, och det är när det ska ligga och mogna i test.
Ja.
Den utgör väldigt mycket av den här slöseriet skulle jag säga. Skulle man kunna snabba upp den, då skulle ni få en mycket högre effektivitet.
Just det.
Nu kanske inte det här är, det kanske är lite, det här är inte representativt kanske för en feature heller när ni gör en ny feature.
Nej, definitivt inte.
Nej, utan då skulle det nog kanske se lite annorlunda ut, det är inte ovanligt. Nu tycker jag att vi faktiskt, tar vi bort Tobbe här från heta stolen och får du slappna av lite. För jag tycker att vi lämnar till lyssnaren att göra sin egen värdeströmsanalys.
Ja. Det är ganska intressant för det är inte ofta man tänker i de här termerna.
Mm.
Att liksom så här, vänta nu. Nu ligger bara grejerna här och ruttnar.
Ja.
Varför gör de det? Liksom.
Mm.
Så att man kan hitta ganska intressanta saker. Jag kommer ihåg vi gjorde en sån där på urprojektet.
Ja, jag minns också den faktiskt.
Och där var ju liksom de jättestora slöserierna, väntetiderna var ju när våra kunder skulle ta emot våra grejer.
Ja.
Kommer jag ihåg.
Det låg bara att vänta det i flera månader.
Ja.
Så vi tyckte att vi var väldigt snabba med saker och ting, vilket vi kanske var.
Mm.
Men det spelar ju ingen roll.
Nej, och det handlar ju lite om det där att man måste ju angripa dem. För även om vi angriper de små flaskhalsarna och snabbar upp dem.
Mm.
Jag menar, om det tar 10 minuter eller 2 timmar för mig att task switcha där.
Mm.
Så kanske det är bara en liten grej i sammanhanget när det tar 2 dygn för grejerna att komma ut i produktion.
Jag skulle säga att du kan gå och ta en kopp kaffe innan du börjar med din, även i den här patchen så att säga.
Mm.
Det spelar ingen roll.
Mm.
För att den tiden äts upp av annat. Och ofta. Så är det ofta skulle jag säga. I mjukvaruutveckling.
Mm.
Du, innan du har egentligen sett hur din process ser ut. Så är det svårt att veta vad som faktiskt spelar roll.
Mm.
Så det här är väldigt nyttigt att göra. Och det är ingen idé och fuska på den här för att se bra ut.
Nej.
Då lurar du bara dig själv.
Absolut.
Så jag bara, vi har 14% effektivitet. Jaha. Men varför är kunderna asförbannade då?
Mm.
Ja, det vet jag inte. Så jag skulle väl egentligen vilja så där. Det finns väl egentligen två saker som våra lyssnare kan göra.
Mm.
Om de följer lite grann formatet på hur vi lägger upp det här programmet så skulle de kunna börja med att kanske ha en så kallad lunch and learn eller en liten sån här brown bag. Man sitter ner och käkar lunch tillsammans och så tar man och pratar man om ett slöseri per lunch eller på en fika. Så går man igenom de 7 slöserierna.
Just
det. Det kan väl ta en dryg vecka då. Sen när ni har pratat igenom slöserierna, då så gör ni er egen värdeströmsanalys.
Mm.
Och då har vi egentligen 3 tips, va? När du ska göra din egen värdeströmsanalys.
Mm.
Så ta och kartlägg en värdeström i din egen vardag. Och så lägger du kanske en halvtimme, en timme på att rita kartan.
Mm.
Och sen ungefär en halvtimme på att analysera den.
Mm, precis.
Efter det så upprepar du den här övningen. Men nu så tar du med dig några nyckelpersoner som du har identifierat när du gjorde det här.
Mm.
Som du upptäckte att oj, 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 här väntar vi vansinnigt länge. Mm. Eller oj, 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 här är det faktiskt så att efter vi har kodat, då kommer det till test och test hittar fel. Ja, då kommer vi tillbaks till våran kodprocess igen.
Mm.
Och sen så ser vi att då testar vi igen och sen så kommer vi tillbaks. Och det här kallas för churn på engelska. Jag kommer inte ihåg vad det översätts. Alltså det är när arbete fastnar i en process och bara kommer tillbaks och kommer tillbaks och kommer tillbaks.
Mm.
Det är inte bra heller. Så beroende på vad ni hittar för slöseri så kan det vara olika personer som ni ska prata med.
Just det.
För att i steg 3 då, nu tror jag att ni har hittat det största slöseriet. Och då är det dags att skrida till verket och försöka göra någonting åt det. Och då behöver man ha kontakt med de här personerna som faktiskt vet mest om det här största slöseriet. Är det vänt? Är det saker ni behöver göra om igen? Eller är det en överlämning? Eller är det kanske halvfärdigt arbete eller återinlärning? Eller ägnar ni mycket tid åt extra features som aldrig används? Ja, då kanske ni behöver sätta ner med en, vad heter det, affärsanalytiker och analysera featureserna som kommer in, som ska göras. Så att lär er om de 7 slöserierna och sen gör en värdeströmsanalys.
Mm.
Okej, är det dags för veckans kortkommando?
Absolut.
Hur fan gjorde du det där?
Vi har ju börjat använda ett verktyg för kommunikation.
Det har vi använt ganska länge. Men...
Ja, Slack heter det. Mm. Det är väl, vi anser att det är så pass populärt och vidareutbrett nu. Så nu är det dags att ta upp kortkommandon i Slack.
Mm.
Kontroll K. Då får du upp en liten menyval där du kan hoppa till olika konversationer. Eller olika kanaler. Och där ser du också kanaler med olästa meddelanden. Och börjar du skriva lite text där så kan du faktiskt hoppa till andra team också. Om du vet vad teamet heter så skriver du bara de 2 första bokstäverna i det teamet. Mm. Ja, så kan du hoppa till det teamet också.
Coolt. Så,
kontroll K för att byta, hoppa mellan konversationer och team.
En annan smart grej är ju att om du har skrivit någonting i en kanal och så vill du editera det väldigt fort, då kan du trycka på pil upp.
Mm-hmm. Och då editerar du det senaste meddelandet då, eller?
Ja, precis.
Ja, ja, jag som är lite så där perfektionistiskt lagd ibland känner att oj då, där stavade jag fel eller där blev det fel. Då är det otroligt. Istället för att gå ut till det här menyvalet, eller hur?
Mm, precis.
Och med de orden så stänger vi det här avsnittet, va?
Mm. Vi kan ju ta lite kontaktvägar som vanligt.
Just det.
Twitter. Så finns det ju vag_74, va?
Mm.
Som är vårt Twitterkonto.
Just det.
Och vill man följa oss personligen så heter jag @TobbeAnderberg och du heter @Elnestam.
Mm.
Och så kan man mejla också. Yep. Har vi någonsin fått någon mejl på den där mejladressen?
Ja, det har vi.
Har vi det?
Två mejl. Jag har skickat ett testmejl.
Ja, men det räknas inte.
Nej, då har vi bara fått ett mejl.
Okej. Okay. Det är nästan så att det räknas som oanvänd feature det där. Alltså.
Ja, och så har vi fått spam där.
Ja. Det är i alla fall podd@agicard.se.
Ja, och vi uppskattar all form av interaktion med våra jättetrevliga lyssnare.
Mm. Vi skulle behöva lite fler skäggen mot väggen.
Ja, det vore kul. De är roliga.
Mm.
Så skicka in lite skäggen mot väggen. Det går bra att köra det via Twitter.
Ja.
Då tackar vi dig, kära lyssnare, som har lyssnat hela vägen hit. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän.
Hej då.
Tack så mycket. Hej då.